Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Han är en av vår tids mest prisade journalister. Under sin mer än 40 år långa karriär har han varit allt från programledare i TV och utrikeskorrespondent till chefredaktör för tidskriften Moderna Tider, som han också var med och startade år 1990. Och sen också författare till en rad olika böcker om Sverige, Israel och USA bland annat. Men den allra största framgången nådde han kanske med boken som berättar om hans barndom och om hans egen pappa. År 2012 belönades ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz med Augustpriset för bästa skönlitterära bok. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Göran Rosenberg.
Vi ska kolla lite hur det låter.
Ja. Den här. Vill du ha någon sån här?
Ja, just det.
Ja, nej, jag låter dem stå kvar helt.
Ja,
jag tänkte jag sätter lurar bara om jag skulle flytta på dem. Eller?
Gör det.
Nej, men de är ju inte i vägen.
Nej, jag tar en sån här.
Ljudvågorna kolliderar.
Nej. Då ska vi se om du prövar att säga någonting.
Ja, jag kommer att prata ungefär så här och säga vad fasiken det nu än blir. Så kommer jag inte höja rösten mer än nödvändigt. Det blir så här.
Ja, precis. Mm.
Vi träffas hemma hos Göran Rosenberg på Kungsholmen i Stockholm. På bordet mellan oss i hans arbetsrum trängs mikrofonstativ med två kaffekoppar och ett fat med chokladpraliner. Mörkret har redan fallit utanför fönstren denna sena december eftermiddag och bakom min rygg tonar höga bokhyllor upp sig. Bland de många titlarna känner jag också igen en rad av Göran Rosenbergs egna böcker. Här finns boken Det förlorade landet, den personliga berättelsen om Israel där han bodde med sin familj under några år på 60-talet. Här finns boken om journalistik som jag själv hade som kurslitteratur när jag gick på journalisthögskolan. Och här finns givetvis även ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz, barndomsmemoarerna, boken som idag finns utgiven på en rad olika språk och som drabbat mig djupt. Det är en berättelse som tar avstamp i Södertälje, dit hans pappa kommer med tåg år 1947 för att bygga sig ett nytt liv. Och till en början verkar det mesta ljust. Efter en tid anländer även kvinnan som ska bli Göran Rosenbergs mamma, och snart är de en liten familj med två barn. De bor i en enkel lägenhet, pappan har arbetat på lastbilsfabriken och de är mitt uppe i den svenska expansion som kommer kallas rekordåren. Snart susar de fram i egen bil på söndagsutflykt längs med soliga landsvägar i en vacker sörmländsk natur. Men trots all hoppfullhet så finns det samtidigt något hotfullt närvarande. Det där som är så svårt att prata om, det där som föräldrarna gått igenom, det ofattbara, det ohyggliga som krossade deras familjer och berövade dem deras hemland. Den stora katastrofen, Auschwitz, förintelsen. Pappan var en överlevare, men mörkret hann ändå ifatt honom. Och så en dag hade depressionen blivit för djup och han orkade inte längre leva. Mycket kommer kretsa kring den här boken under vår timme tillsammans. Men vi börjar med att prata om de dagliga rutinerna här i arbetsrummet.
Hur ser dina dagar ut just nu?
Jag försöker gå upp så tidigt som möjligt. Det har jag alltid försökt, men det har blivit svårare med åren. Men eftersom jag bara kan jobba före lunch egentligen, göra någonting som jag själv tycker är bra. Eller kan bli bra. Efter lunch blir det sällan bra någonting. Och sen sätter jag mig, pressar nu på vintern en apelsin eller ett par, och sen försöker jag sätta mig och skriva. Jag håller på med en essä på engelska nu och det är rätt jobbigt. Det tar sin tid. Så att, och sen sitter jag där till 10. Men jag gör lite kaffe. Och sen skriver jag lite till. Och sen gör jag lite lunch. Och sen går jag ut. Och antingen tränar någonting eller tar en promenad eller... Och det här låter jättefint. Och så borde det vara varje dag. Men det är ju inte riktigt så. Utan det är som dagarna borde vara. Men så är det så mycket som distraherar. Och så blir det något man måste ta itu med. Och något praktiskt. Så att,
Vad är det som händer där på morgonen som gör den tiden så bra för arbete?
Att den är, hjärnan är ostörd. Eller nästan i sömn. Jag, under perioder i mitt liv så har jag gått upp och varit väldigt sömndrucken nästan. Men jag har tvingat mig upp för jag har känt att det ändå är det som leder till resultat, erfarenheten. Och erfarenheten är att när jag är i det där sömndruckna tillståndet, jag är verkligen inte vaken riktigt. Och sätter mig ner och det känns jättesvårt egentligen att börja. Så har det ofta blivit någonting. Ett livs erfarenhet visar att det där är ett väldigt bra tillstånd. Medan eftermiddagen när man är mättad med väldigt mycket intryck och saker har hänt, och då händer ingenting. Så det är väl det här mellanläget mellan sömn och vakenhet. Alla har ju skrivit, det är många som har skrivit om det här, så jag är inte den första som har kommit på det, men det stämmer. För mig stämmer. Jag kan inte jobba sent utan tidigt bara.
I vilken hastighet skriver du?
Och det var en jätteelak fråga. Alltså jag skriver så långsamt så att jag får panik ibland att det går så sakta. Jag försöker förklara det för människor som känner mig. De tycker att jag skriver så mycket och du gör det och du gör det. Men dels gör jag inte det. Det är inte mycket. Det är faktiskt inte det. Och dels tar det extremt lång tid. Och det har blivit långsammare med åren. Jag har skrivit när jag var tidningsjournalist och hade deadlines, så kunde jag. Jag var duktig på det. Jag kan skriva en text väldigt snabbt. Men att skriva egna texter, att skriva essäer, böcker, även kolumner nu för tiden, tar väldigt lång tid. En radiokolumn som jag läser upp på 4 minuter, den tar mig 3 dagar ungefär.
Boken om din pappa, hur lång tid tog den att skriva?
Ja, det finns ju 2 faser i ett bokskrivande, i alla fall för mig. Det ena är den här fasen när boken tar form inne i mig. Jag har egentligen inte skrivit någonting. Och jag har samlat material och man går och grunnar och man tänker. Och man kluddar ner på små pappersbitar, saker och ting. Och man öppnar mappar, hängmappar där man lägger saker och ting. Och så småningom kanske man börjar sätta någon sorts struktur, det vill säga rubriker, någon sorts idé kan man sätta ner på papper. Och det har i mitt fall, när det gäller den här boken, så skulle jag nog säga att det har tagit 10 år. För jag höll på med det ganska länge. Och sen själva skrivandet, från det att jag började skriva första kapitlet till jag satte punkt, det pågick under 5 år ungefär. Från och till. För att jag skriver inte hela tiden, utan jag bryter av och så gör något annat. Så att 2006 började jag skriva, det vet jag precis när det var. Och 2011 var boken klar.
Hur har du förändrats av att skriva den boken?
Ja, jag har fått den där frågan väldigt mycket, och det är en bra fråga, och jag har funderat på den själv, därför att det var ju, som du säkert också ser, en privat bok i så hög utsträckning. Det handlar ju mycket om mig själv, det handlar om pappa, det handlar om mig, det handlar om hela min barndom och egentligen hela allt det jag har fått i arv eller bär på. Och boken, det såg jag ju redan tydligt, skulle fylla ett behov hos mig, nämligen att fylla igen eller fylla i mitt förflutna, min biografi, som på något vis fick sig ett avbräck eller fick ett svart hål i sig när min pappa gick bort när jag var väldigt ung. Och det var ett ganska dramatiskt uppbrott från den tiden, från hela min barndom. Det rent fysiskt uppbrott, och det blev ett psykologiskt uppbrott, för vi lämnade Sverige också. Och jag bytte liv egentligen, kan man säga. Vi var i Israel ett par år och sen kom vi tillbaka. Så på något vis så knipsade jag av en del av mitt liv med den här. Och där fanns det, jag ska inte säga en fantomsmärta, men det fanns något som gjorde att det här, det var en ja, en sorts inre förlust som gjorde sig bemärkt i mig. Jag kände att det här måste jag ta itu med. Och det tog sig löjliga uttryck som att jag var helt besatt av Södertälje. På det här lite konstiga sättet. Med allt från hockeylaget till att jag åkte dit ibland. Och jag försökte hålla kontakt med mina klasskamrater fast vi var väldigt små. Och när väl boken var klar så har det där släppt. Så för att göra det var ett väldigt långt svar på din fråga, så det är klart att den har förändrat mig så att jag har gjort upp och blivit av eller försonat mig eller förlikat mig eller integrerat i mig en del av mitt liv, min barndom. Och vad det har gjort med mig vet jag att jag har kanske blivit lite lugnare i den meningen att jag har nu gjort det jag ändå kände att jag måste göra på något sätt. Och samtidigt så är det också att jag rationaliserar det lite, för att jag är ju en rastlös själ och kommer alltid att förbli. Så det är möjligt att jag försöker se att jag har förändrats mer än jag kanske har. Men jag kan säga så, tror jag, att om jag inte hade blivit klar med den här boken eller ens hade försökt skriva den, så hade jag nog varit mera otillfreds än jag ändå är idag, det tror jag.
Vem är din pappa för dig idag?
Ja, han är inte på samma sätt med mig idag längre. Han finns kvar där med mig när jag var barn, och det boken handlar ju om när jag är barn. Men det är inte så att han sen har funnits vid min sida resten av livet. Han har funnits som min barndomspappa, och det är min barndomspappa jag återupptäcker i den här boken och knyter an till. Och jag får ibland frågan, vad tror du din pappa skulle säga om det och det och det? Jag har absolut ingen aning. För jag har svårt att föreställa mig min pappa som idag skulle ha varit, ja, vad är han, 43? Han skulle ju varit över 90 år, va? 93 till och med. Så det, den, jag kan inte föreställa min pappa som gammal, utan han är min barndomsfar. Och det som jag tyckte var lite tursamt med mitt bokprojekt, för att jag hade en väldigt positiv bild av min pappa. Hela mitt barndomsminne var ljust. Det är inte så ovanligt, tror jag, att man kapslar in sin barndom i ljusa minnen. Det är det man minns. Och sen har jag ju plötsligt förstått att när jag började gräva i det här så kanske det hade kunnat förändras, och jag hade fått en annan bild av pappa än den ljusa, fina, vackra bild jag gick och bar på. Men det hände inte. Så att det är samma pappa, fast mycket, mycket mer, mycket djupare och mycket mer kött och mycket mer blod och mycket mer människa än tidigare, så då han var verkligen en idealfigur. Och nu ser jag honom med många nyanser, men fortfarande samma pappa. Så jag minns inte så tokigt, tycker jag.
Vad betyder det att du var eller att du är journalist när du skriver om ditt eget liv?
Det tror jag betyder mycket. Jag vet inte vad som är hönan och ägget. Jag tror att jag är... Jag var ju aldrig tänkt... Tanken att jag skulle bli journalisten föresvävade mig inte. Och i min familj och i min värld var journalistik inte ett jobb man hade. Man skulle bli läkare eller ingenjör eller något sånt. Men jag har en... Och det tror jag har naturligen. Jag är väldigt receptiv. Jag är snabb på att förstå saker. Jag är nyfiken, jag är driven, jag har... Och det tror jag inte jag lärde mig på någon journalisthögskola, utan det ligger i mig. Så journalistikens, mitt möte med journalistiken var ett lyckat möte. Därför att jag hade en journalistisk läggning, kan man säga, tror jag, i mig. Eller rättare sagt, jag hade förmågor som passade journalistiken. Och det är också förmågor som har passat för den typen av böcker jag har skrivit. Jag har också, och det tror jag hör till, en väldigt stark känsla för språk och musik och rytm. Och så att själva berättandet för mig är en väldigt viktig sak. Alltså hur det berättas och hur det låter. Så att jag vill nog påstå att jag är och har varit under större delen av mitt liv en litterärt ambitiös journalist. Jag vill att det ska bli fint och snyggt och välberättat. Så att huvudsaken för mig inte har varit först med en story, det har jag aldrig brytt mig om, utan att ha skrivit en bra berättelse som har det där som jag själv tycker är viktigt. Jag vet inte om någon annan märker det, men jag bryr mig.
När du då tog de här färdigheterna och använde dem på ditt eget liv, vad hände då?
Ja, så boken om pappa, eller ett kort uppehåll, den är ju annorlunda. Den öppnade ett språk som jag inte riktigt hade prövat på. Och som ett språk som trängde sig på, tror jag, när jag försökte börja skriva de här första kapitlet redan. Och jag märkte att här krävs någonting mer. Och många har frågat hur det blev att jag skrev boken på det sättet. Som ju är en sorts... Det är inte ett samtal med pappa, det är egentligen ett tilltal. En liten pojke som talar till sin far genom hela boken. Och den är skriven i presens också. Det ger en sorts direkt tilltal. Och det var ju någonting nytt i mitt skrivande. Så har jag inte skrivit förut. Och det blev väl då en mera litterär bok. Jag var tvungen att använda ett språk som inte var journalistiskt. Det är inte ett journalistiskt språk. Det gick inte. Det är inte berättelsen om min pappa, utan det är en liten pojke som möter sin pappa. Så ser jag det. Sen är ju frågan om det var en engångsföreteelse att jag skriver på det här sättet. Och det kanske det är. Vet inte. Det är möjligt att nästa bok inte alls blir sån. En del har tyckt att jag ska skriva fiktion eller roman, för att de tycker att språket är... Men jag hävdar envist att man kan skriva litteratur som inte är fiktion, och det är ändå stor litteratur. Och jag tycker årets Nobelpristagare Svetlana Alexievich är ett exempel på att fiktion inte alltid är nödvändig för att det ska bli stor litteratur. Så där är jag, om jag har några ambitioner kvar, och det har jag nog, så är det väl att utveckla ett språk, men fortfarande hålla mig inom det icke-fiktiva. För jag tror att helt enkelt att det intresserar mig mera. Där sitter nog journalisten i mig ganska djupt. Va? Och dess tycker jag det finns så otroligt mycket att berätta. Som kan och bör berättas icke-fiktivt. Och jag skulle till och med vilja gått så långt som säga att jag tror att det finns ett starkt behov i en värld som vi lever i som är så präglad av det fiktiva, av de tekniska möjligheterna att make believe, som det, att man alltså allt det digitaliserade som gör att vi snart inte kan skilja på vad som är verkligt och overkligt, för att vi kan få overkliga händelser och se fullständigt verkliga ut. Och vi kan lätt förväxla det verkliga med det overkliga. Och jag tror att människan har ett starkt behov av det jag kallar verklighetskänsla, en sorts anknytning till världen. Den är alltid problematisk. Vi är ju alltid offer eller beroende av våra sinnen och vår förmåga att förstå och tänka. Så verkligheten som den är, den når vi aldrig. Men vi måste ha denna verklighetskänsla, tror jag är viktig för människan. Och då kanske jag tror att den typen av berättelser har idag ett större berättigande. Berättelser som kan återge eller åtminstone stärka verklighetskänslan hos läsare, tittare, lyssnare. Ta världen på allvar. Vi måste ta den här världen på allvar. Istället för att fly den eller fly in i de mest fantasifulla berättelser, därför att vi inte orkar med den här världen eller inte orkar ta den på allvar. Och det kan jag förstå. Det är rätt jobbigt.
Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz. Av de många berättelser jag läst om förintelsen så är det här nog ändå den mest drabbande. Berättelsen är ohygglig, men det är inte bara det som gör den så stark. Snarare handlar det om något mycket mer vardagligt. Det som berör mig så djupt är att Göran Rosenberg i sin bok tar avstamp i det lilla Södertälje. Allting verkar så ljust. Det är som om tillvaron bland arbetarna i framtidsstaden är närmast sorglös. Kriget är över, kriget ska snarare glömmas. Blicken är riktad framåt, världen ska börja om. Världen ska få ny chans, världen ska byggas upp igen. Livet återvänder till Europa och Sverige ska ta täten. Låt det gamla försvinna, låt det gamla glömmas bort, så verkar mentaliteten vara i 50-talets Sverige. Låt oss inte tala i onödan om det som var. Krigets fasor ska inte få förmörka folkhemmet längre. Och industrin går på högvarv, ekonomin växer, nya hus, större lägenheter, snabbare tåg och snart finns både radio och tv i varje hem. Allting verkar så tryggt, ombonat och ljust. Allt detta känner jag också själv till. Det är nära. Södertälje, framgångsåren. Jag har själv gått där vid Södertälje station, precis som pappan som går av tåget en augustikväll 1947 med siktet att bygga en ny framtid för sin blivande familj. Och i allt detta börjar boken. Men sen efter ett tag, och det kommer då som en chock. Han som gick där över perrongen i sensommarkvällen, han hade bara något år tidigare upplevt ofattbara fasor under förintelsen i koncentrationslägren. Och det är då som han som läsare, ja, det är då som han påminns om hur oerhört nära Auschwitz och det fredliga Södertälje låg i tid och rum. Och det blir också uppenbart hur tunn den hinna är som skiljer civilisationen från den djupaste avgrund.
Jag kan väl säga att och det var nog så tidigare också med mig, att den här erfarenheten som nog satt mera i kroppen på mig än i huvudet när jag växte upp. Det är en kvarvarande känsla eller känslighet för samhällets skörhet. Och när jag skriver om den här fina barndomen och allt det som den här tiden förknippades med, så tror jag ändå att jag gör det. Och det tror jag att fanns där redan innan hos mig, och det kan jag se när jag ser vad jag har skrivit genom årens lopp överhuvudtaget. En känsla för, eller en känslighet för samhällets skörhet. För att det här kan gå åt, det här kan brista igen. Och jag har nog alltid haft en sorts märklig förundran över att samhället fungerar överhuvudtaget. Och det vet jag. Jag är sådana som fortfarande kan ibland vakna på morgonen och gå ut på stan och blir ganska lycklig över att det fungerar. Vattnet kommer ur kran och soporna hämtas. Och jag skrev en grej om det här på 80-talet. En liten betraktelse över stan. Och jag har nog kvar fortfarande den. Jag tar inget för givet på det sättet som kanske en annan generation skulle ha gjort. Och kanske en annan generation av en annan bakgrund. Och jag tror nog att det är ett väldigt bra tillstånd att inte ta det här samhället för givet. Och det tror jag fler människor, och tror jag unga människor, inte längre gör. Men jag tror att det har funnits några generationer där det har, man inte har sett det jag nu kallar ansträngningen bakom det här samhället. Det är en ansträngning att upprätthålla ett gott samhälle. Det kommer inte av sig själv. Och jag tror det har format väldigt mycket av det jag har gjort och skrivit överhuvudtaget genom åren. När jag nu försöker titta vad jag har gjort. Jag skrev en bok som heter Plikten, profiten och konsten att vara människa. En lång titel, men den innehåller 3 av 5 kapitelrubrikerna. Så det var ganska. Och den handlar ju mycket om vad är det som gör att vi kan upprätthålla ett gott samhälle. Och att det är en konst att vara människa, vilket det faktiskt är. Det är inte en konst att vara född till homo sapiens, det blir man född till. Men det är en konst att av detta utveckla någonting som vi sen skulle vilja kalla mänskligt. Mänskliga egenskaper som inte bara är människans natur, utan det är kulturellt tillägnade och utvecklade egenskaper och kunskaper och förhållningssätt. Och med dem kan vi göra ont och med dem kan vi göra gott. Men det finns inget naturligt sätt att vara människa på. Och börjar vi tro det och säga att ja, vi bara är som vi är, då kommer det gå åt pepparn. Därför att vi kan inte bara vara som vi är, utan det är en ansträngning att bli någonting. Att bli en människa, det är en ansträngning. Och sen kan vi ha olika uppfattningar om vad vi menar med det mänskliga. Men vi kan aldrig vara oense om att det är, en människa kan bli så många olika saker och göra så många olika saker. Och det inte är naturligt det hon gör. Hitler var inte naturligen, och inte nazismen, och inte Moder Teresa var inte naturligen heller. Och det vore väldigt bra om vi återupprättade oss själva som, inte som våra egna gudar, för det är fasansfullt, men som den ansvarstyngda varelse vi är. Vi bär ansvaret för oss själva. Och vi bär också ansvaret för den värld vi bygger, är inte bara för oss själva utan för våra barn och för kommande generationer, för det är vi också medvetna om. Och därför är det ändå lite hoppingivande att all världens ledare har börjat fatta att jorden håller på att gå och kapsejsa och har lyckats samla sig till ett uttalande, till ett program. Det är helt makalöst. Det är det lilla hoppingivande jag har sett under 2015. Plus påvens encyklika om miljön som jag tyckte mycket om också. Så det finns. Jag menar, allt den här potentialen har vi. Det är det som är hoppet. Och det är det enda hoppet, skulle jag vilja säga. Det enda jag hoppas på. Det är att människan ser sin potential att förvalta både sig själv och världen. Och man behöver inte vara religiös för att tycka att det är en stor uppgift. Som människan av någon anledning är ensam om. Jag har all respekt för alla andra varelser på jordklotet. Men de har inte det ansvaret. Och då kan man tycka att vi skulle inte heller ha fått det. Men nu har vi det. Det är bara hacka i sig. Och det kan mycket väl bli så att vi inte klarar av det. Och då har världen dött. Åtminstone den värld som människan en gång, eller som människan upptäckt.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Göran Rosenberg. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka.
Jag måste ändå fråga det här som en rak fråga för att jag blev så drabbad av din livsberättelse. Det är omöjligt svar. Eller jag ställer den bara. Har du förstått förintelsen?
Jag brukar säga så här att det är klart att det har jag på ett sätt. Jag vet vad som hände i så mycket detalj som man tyvärr kan få veta. Men jag vill samtidigt, och det har jag också sagt tidigare, att jag vill att förintelsen ska förbli en händelse som på ett sätt icke är begriplig. Det vill säga, när vi konfronteras med den här händelsen och vad som faktiskt hände, så ska vi få oss en chock varje gång. Hur i helsike kunde detta hända? Hur var människor kapabla att göra så här? Och det måste bottna i att det här måste på något sätt förbli lite obegripligt. Lite obegripligt att det kunde hända och att människor kunde göra de här sakerna. Och vi talar inte om människor i en annan tid på en annan planet. Vi talar om människor i stort sett i ett samhälle som det här. I en kultur som är vår faktiskt. Fortfarande, den västerländska. Om vi nu ändå ska För jag vill inte uttala mig om saker jag inte känner till, med den här västerländska eller europeiska kulturen kan jag rätt bra. Och i den meningen så har jag, och vill jag inte förstå förintelsen fullt ut. För den dag jag förstår förintelsen så har jag på något vis lagt den till historieböckerna. Och jag vill så långt som möjligt undvika att den försvinner där. Därför att vi har så mycket, ursäkta, nytta av att bli påminna om den för vår egen skull här och nu. Jag tror att det är huvudskälet till att just förintelsen så långt möjligt ska försöka hålla sig i ett levande minne. Därför att den påminner oss, den har fortfarande kapaciteten, tror jag. Vet inte hur länge det varar. Att påminna oss om vilka vi själva skulle kunna vara eller skulle kunna bli. Och vad vi själva skulle kunna göra mot andra människor. Och det förutsätter, tror jag, och det här kanske snart blir en uppgift mera för litteraturen och konsten, och att bevara lite av det här obegripligheten i förintelsen. Och om jag får säga någonting om min egen bok då, så tror jag, när jag nu har förstått reaktionerna på boken och hur många som har läst den och hur många som har hört av sig, att det är precis vad den gör. Den för förintelsen plötsligt in på bara livet via min pappa på något sätt och chockerar läsaren. Och det är jag ju bara så ödmjukt tacksam för, att jag lyckas skriva en sån bok. För det var inte riktigt min plan. Jag hade ingen plan riktigt heller. Jag tror att man måste skriva om förintelsen. Adorno sa det här ganska berömda uttalandet att efter Auschwitz så kan man inte skriva poesi. Jag menar att efter Auschwitz så måste man skriva poesi. Och efter Auschwitz måste man försöka hela tiden skriva sig nära den erfarenheten av mänskligt, möjligt mänskligt beteende. Om det går.
Ja, men det är precis det där som, precis så som din bok har påverkat mig. För trots att jag vuxit upp med berättelser om förintelsen och läst om det många gånger, så har det ofta, kanske alltid, känns avlägset. Som historia. Det hände någon gång. Alltså som att läsa om digerdöd. Men nu plötsligt, på ett nytt sätt, så kom det nära. Och det är det fasansfulla. Att jag förstår att det är inte så många år sedan. Det är inte det. Din mamma var med om det. Din pappa var med om det. Du och jag sitter och pratar här nu. Husen runt omkring oss här är äldre, mycket äldre. Det blev plötsligt nära. Och då ännu mer oförståeligt.
Ja, precis så tror jag boken fungerade. Därför att den, det är väl som du sa tidigare, att den lägger in förintelsen i folkhemmet och 50-tals Sverige på något sätt som får det att gripa tag i människor. Jag har fått väldigt mycket brev efter den här boken, och de ser ganska lika ut, och det är så otroligt fascinerande, för att de börjar med kära författare, jag har aldrig skrivit förr, men så vill jag gärna berätta lite om mig själv. Och så får jag små underbara självbiografier som den här boken på något vis har triggat. Och jag tror att den utlöser den utlöser frågor om vem är jag? Och vilka var mina föräldrar? Hur har jag växt upp? Och vad skulle jag kunnat bli? Och vad skulle jag kunna bli? Och en del är naturligtvis väldigt explicita och, så, och berättar lite om hur deras föräldrar eller farföräldrar eller så, vad de gjorde eller inte gjorde under kriget. Men och i den meningen tycker jag att det är ännu, jag är ännu mer glad över den här boken. För att jag vill ju att människor ska... Jag är till och med de som tycker att man ska grubbla över existens. Jag vet att en del tycker att det där ska man inte göra. Vi bara lever på, lev livet. Och jag kan beundra sådana människor också. Men jag tycker att livet är för makalöst för att vi inte ska förundra oss och grubbla lite över det. Jag är ju lite häpen över det. Och jag blir glad när en bok kan skapa, tror jag, vilket den gör, den här typen av funderingar hos läsaren. Och det är det, tror jag, menar med det som jag sa tidigare i samtalet om verklighetskänsla. Att inte fly existensen, utan att leva i den. Att leva fullt ut i nuet, i det som är.
Din pappa gick ju under av mörkret som förföljde honom. Men din mamma verkade klara sig bättre.
Ja,
hur gjorde hon för att klara det?
Ja, om jag kunde svara på det så hon tror jag var tvungen, helt enkelt. Hon hade två barn, hon var fortfarande ganska ung. Hon hade varit med om allt som du kan föreställa dig, och nu också detta med pappa. Jag tror hon bara blev en tigrinna, stålsatte sig, samlade krafter som jag tror man inte kan förstå. Hon flyttade, hon lyckades ensam enka flytta från Södertälje och sen till Stockholm och sen till Israel där vi var några år. Och hålla i två barn. Och det gjorde hon nog genom att göra precis det jag gjorde. Nämligen bara klippa av. Bara stänga dörren till det förflutna. Och i det här fallet också en del av mitt förflutna. Barndom. Så den... Det var, tror jag, en enorm kraftansträngning. Som i grunden bottnade i samma sak som alla min pappas ansträngningar, nämligen att göra rätt för sin överlevnad. Och mamma hade överlevt, och nu hade hon två barn att ta hand om, och det var allt överskuggande. Så sen kanske hon var av ett annat virke än min pappa också, hårdare kanske, lite hårdare så. Hon var en underbart mjuk människa, men hon hade härdats mer. Jag kan tänka mig också som ung flicka att ha gått igenom förintelsen. Måste ha varit en prövning, en extra prövning, tror jag. Om jag ska gissa någonting. Det är många som har undrat varför jag inte skriver boken om mamma, men på något vis mamma har jag haft, eller hade, hon gick bort i år, men hade hon hela mitt liv, så att det är svårt att få någon distans till den gestalten. Den kommer jag nog aldrig att få.
Jag tänker på en sak till som jag bara måste fråga dig när vi ändå sitter här. Eller? Alltså, hur ser du på dagens antisemitism?
Ja, till att börja med så anser jag ju, har jag aldrig haft några illusioner om att antisemitismen har försvunnit. Den sitter djupt rotad i vår civilisation. Och vet man om hur djupt spridd den var, också i Sverige på 10, 20, 30, ja, ända långt tillbaka, så skulle man ju bli oerhört förvånad om den bara så här över en natt försvann. Det blev ett tabu över antisemitismen, därför man plötsligt förstod vad den kunde leda till, åtminstone i fallet med Hitler och Tyskland. Det hade lett till hemskheter tidigare också, men inte av det här omfattningen. Så det blev en tabuisering av antisemitismen, men jag har aldrig föreställt mig att den har varit borta, och jag tror inte den kommer att försvinna heller. Judarna spelar, judarna med stort J, eller judendomen, eller det judiska, eller den här mytologiska figuren har spelat en för stor roll för att det ska. Men och så den kan under speciella omständigheter, tror jag, väckas till liv och avtabuiseras till en viss gräns igen. Även om jag tror att i Europa så är förintelsen och den händelsen fortfarande en sorts hemsko på en officiell antisemitism av det slag som fanns förr. Sen har det tillkommit att antisemitismen, den gamla antisemitismen, den var i princip oberoende av livslevande judar. Det var en mytologisk föreställning om det judiska. Och det var en konspirationsteori och är fortfarande en konspirationsteori. Där judarna har tilldelats en viss roll. Och den fanns ganska djupt inbäddad också naturligtvis i den nazistiska föreställningen om judarna. Som sen kopplades till en rent rasmässig föreställning också. Men vad som har hänt efter förintelsen, det är ju att vi har fått en judisk stat, Israel, som blev räddningen, tror jag, för många av de som överlevde förintelsen. En tredjedel av Israels befolkning var, eller mer tror jag, i början var överlevande. Så det var någonting som också i mina ögon gör att Israel är ett historiskt, jag ska säga, ett historiskt, blev en historisk nödvändighet på något konstigt sätt som det kanske inte hade varit tidigare. Men därmed fick vi också för första gången, tror jag, någonting som man kan kalla judisk makt, eller en stat med makt, militärer och arméer och poliser och allting som man också tycker är ganska beundransvärt ibland. Jag tyckte det, jag växte upp, jag har skrivit om det här också en del av min ungdom. Men det gör också att antisemitiska föreställningar plötsligt fick en ny näringskälla. Aha, där har vi en judisk stat som gör det. De ockuperar, de gör så, de startar krig och de är rena med det fjärde. Och då är det lätt hänt att det blir judarna igen. Och inte minst då i den muslimska världen har den här typen av föreställningar fått fotfäste. Med den skillnaden att de nu kan hänvisa till faktiska judar som gör faktiska saker i judars namn, vilket tidigare ändå var mest resultatet av tankefoster. Det gör inte antisemitismen mer berättigad, det gör inte den här konspirationsteorin bättre, det gör inte konsekvenserna av dem annorlunda. Men jag tror att man måste, jag tror att det här är en ny situation helt enkelt, och jag tror judar också i största allmänhet måste också acceptera och konfronteras med att de inte bara nu är ett tankefoster, utan att det finns detta Israel, och Israel gör saker och de gör saker i judiskas namn. Och det gör att jag engagerar mig i detta. Därför att och det finns idag en debatt i den judiska världen om Israel och vad Israel gör. Och vad som är det judiska. Och ingenting av det här på något sätt vare sig förklarar eller inte av det här ursäktar antisemitismen som är som den är, men jag tror att den förklarar lite. Det gör den.
Jag har en känsla att det finns en blind fläck, kanske inte, antagligen inte bara i Sverige utan många delar av världen eller västvärlden, och den, en blind fläck som ständigt riskerar bli en grogrund för antisemitism. Och det är att, ja, jag kan ju bara prata om Sverige för det är bara den debatten jag kan. Det är att det, i Sverige verkar det vara som att det finns en, hur ska man kalla det? Om man upplever någon som förtryckt eller fattig eller utsatt, så är det lätt att ömma för den gruppen. Men om man upplever att gruppen har makt, eller pengar, utbildning, då är förståelsen plötsligt noll. Alltså det är en banal maktanalys som är att så här, för att göra det bara så schablonartat. Det kan bara vara synd om dem som ligger i rännstenen.
Ja, man kan ju då bara komma ihåg att judar här var i Europa var ganska, den här föreställningen att judarna har makt och rika och sådär, den är ju, det är ju en senkommen företeelse. Det gick bra för det blev en judisk medelklass och i Tyskland och i delar av Västeuropa, men de flesta judar var ju urfattiga. De var de sämst ställda i det europeiska samhället. Mina föräldrar levde ju en mycket enklare. De flesta judar som kom till Sverige var arbetare. Eller jobbade som arbetare efter kriget. Alltså de som kom som överlevande. Så det finns ju... Det är möjligt att i efterhand nu återigen kan knyta an till den här typen av konspirationsteorier om att judarna är mäktiga och rika och sitter och äger banker och allt sånt där. Dumheter. Så att, men det är återigen att jag tror inte det har med judars faktiska positioner att göra. Det finns ju den här föreställningen att judar är alla banker, de äger inga banker. Ja, det finns några, men om du tittar på, jag brukar ta de svenska bankerna som ägs inte av några judar och inte de amerikanska heller. Och sen, det, hela den här, men det är väldigt många som tror att det är så. Det finns en väldigt stark föreställning. Och då är det klart att det kan bidra, som du säger, till att judarna i Sverige idag är ganska välbeställda. Det är sant. Men det är en fråga om en generation eller två. Det har gått bra. Men det finns också en tradition inom det judiska, det är rätt. Utbildning. Så alla judiska barn är i regel rätt välutbildade när de väl får chansen. Och då får de bättre jobb och en del blir duktiga och det går bra för dem och så vidare och så vidare. Så att... Men det finns andra som det går bra för. Som inte andra grupper i USA är det asiaterna som är duktiga, kineserna och japanerna. Men de har inte någon antisemitism. Så där tror jag inte skon klämmer. Men du har ju ändå en poäng, Erik, därför att plötsligt har rasism blivit begreppet rasism. Har nästan kommit att exkludera judarna. Och det gör mig ingenting. Jag känner mig inte rasifierad. Jag är så främmande för hela den diskussionen. Jag kan förstå att människor känner sig utsatta och förtryckta på allt sätt. Va? Men om man nu ändå ska prata om förtryckta grupper och människor som har varit rasifierade, så är väl judarna, åtminstone i Europa, den mest rasifierade grupp som har funnits, åtminstone till konsekvenser.
En sista fråga bara. Hur väl känner du dig hemma i den judiska tron?
Ja, du vet, nu har det ju öppnat upp ett samtal som vi kan hålla på med ett par timmar till. Men först den judiska tron, vad är den judiska tron? Om man ska finns ett troselement i den judiska religionen, så är det tron på Torah. Alltså och att detta är så att säga grundvalen för den judiska existensen och att detta är, i grunden är Guds ord. Nu är det inte många som tror så. Men detta har lett till en kultur som är baserad på denna tro, som kan man säga, som handlar om hur man lever och hur man lär. Och judendomen är väldigt mycket en livslära. En lära om hur man lever sitt liv. Och också faktiskt väldigt mycket, och det här är saker som jag... Mycket om människans ansvar. Det är en ansvarsreligion väldigt mycket. Jag tycker i det judiska att det finns så oerhört mycket vackert, så oerhört mycket visdom. Jag tycker Gamla testamentet, som det heter, den hebreiska bibeln, är en av de vackraste skrifter som finns. Jag är så stolt över att vara i en tradition som har gett det här bidraget. Jag tycker några av de finaste tankarna, som har också genomsyrat kristendomen, de finns där. Hela det profetiska arvet finns i den hebreiska bibeln. Och som är för mig grundvalen till det man skulle kalla ett etiskt eller ett moraliskt tänkesätt i människan. Mycket mer, tror jag, än låt säga det grekiska arvet, även om det finns där också. Kan man ha olika uppfattningar om, men där känner jag mig väldigt hemma. Jag känner mig väldigt hemma i den impuls i det judiska som jag ändå tycker är en universalistisk impuls. Och jag har väldigt respekt för att denna har sin hemvist i en väldigt partikulär, speciell kultur som är den judiska. Men för mig är balansen mellan det här specifikt judiska och de lite större tankar som har fötts ur den här kretsen, det är fortfarande intressant och för mig jätteviktigt. Jag är oerhört främmande för en judendom som stänger in sig i sitt eget lilla bo och inte känner att den har vare sig någonting att ge eller hämta från världen i övrigt. Men jag känner mig väldigt befryndad med väldigt mycket tankegångar i det judiska som har inspirerat och fortsätter att inspirera. Man får inte komma ifrån det. Att kristendomen är inspirerad av judiska tankar. Och det tycker jag också judendomen, om man kunde, alltså vi judar borde också kunna se de delarna i det kristna arvet. Sen har vi hela problematiken med konkurrensen och mellan judendom och kristendom. Men den har sina djupa rötter i historien också. Så att...
Men vem är Gud för dig?
Nej, det finns ingen personlig Gud i mitt liv.
Vad är Gud?
Ja, vad är Gud? Det är en bättre fråga. Och Gud är för mig en beteckning i en viss tradition, låt oss kalla den judisk-kristna, kanske också den muslimska, på, i alla fall i min värld, på ett åläggande på människan som inte människan har lagt på sig själv. Ett åläggande till ansvar som jag inte kan ge någonting annat. Och det är naturligtvis ingen, det är inget, det är någonting som är en förutsättning för vårt liv. Det är inte så att det finns någon sorts specifik befallning från någon gud om att så här ska vi vara, utan det är erkännandet av att vi befinner oss under detta åliggande som människor, och det är utöver oss själva, och vi måste hitta på ett namn för vad detta är som bjuder oss till handling, som bjuder oss att vara människor, bjuder oss att göra vissa saker. Och detta kan man kalla då Gud, och detta kan ta sig då form i olika religiösa berättelser som alla berättar den här historien egentligen, och i den meningen så måste jag tro på Gud, därför att annars ger jag upp på människan.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Göran Rosenberg. Researcher var Hanna Engberg, och mejladress till oss är 60minuter@expressen.se. Adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. På Twitter, där hittar ni oss under hashtaggen 60 minuter. Musiken var som vanligt Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framförde en aria av Bach på piano, och Daniel Blank spelade lite ur Franz Schuberts fantasi i C-dur, andra satsen. Och sist här hade vi ju Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist var Daniel Wiesey.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.